Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Larmen Minns.
Hej!
Jag heter Daniel Brander.
Och jag heter Trösti Brege.
Mm. Trösti, vad jobbar vi med?
Vi jobbar ju som brandmän och befäl.
Mm.
Dock inte riktigt.
Nej, precis. Det är någonting vi behöver snacka om, du och jag, idag.
Ja. Du och jag ska ju inte åka brandbil tillsammans längre.
Nej.
På ett bra tag i alla fall.
Precis. Och hur kommer det här sig?
Jo, jag har ju valt att ta en kontorstjänst som chef inne på våran larmcentral.
Just det.
En av cheferna där.
Ja.
Så att jag kommer inte åka brandbil på ett tag.
Mycket tråkigt för mig.
Mm, ja, mig med.
Men vi ses ju så här.
Vi kommer jobba i samma företag och vidare.
Ja.
Jag kommer ju kanske vara inne på larmcentralen när de drar dig någon gång.
Absolut.
Om vi har tur.
Då kommer du stå där och leta reda på alla larm vi minns när jag åker larm.
Just det. Men precis, vi träffas ju här.
Vi träffas ju här.
Ja.
Så att jag får fortfarande min dos av Trösti.
Ja, precis.
Idag är det din tur att berätta om ett larm som du minns.
Just det.
Kan du berätta lite grann om vad vi kommer få uppleva idag?
Idag ska det vara fokus på en av våra roller vi har i baksätet på släckbilarna. Rökdykarledaren.
Mm.
Jag ska berätta om ett beslut jag fick ta i samråd med befälen också, såklart. Men det var liksom jag som initierade det i alla fall. Något jag bär med mig fortfarande är något som till och med när jag skrev ner den här berättelsen.
Mm.
Det var rätt jobbigt alltså.
Ja.
Jag tänker mycket på det här. Men det blev nog rätt till slut ändå.
Ja, jag tycker att vi kan köra igång.
Jag kommer ju berätta om det här så som jag minns det. Och jag har ändrat namn på platser och personer för att skydda de inblandade. Som brandman finns det många steg man behöver ta för att växa och utvecklas till en trygg och säker yrkesperson. Det sker gradvis och man får gå från position till position. Under tidens gång får man nya kunskaper och erfarenheter att lägga i ryggsäcken. Men man får också ta mer ansvar. I det förbund jag och Brander jobbar i börjar man sin yrkesbana med att lära sig rollen rökdykare 2. Den rollen har många viktiga uppgifter som man drillas i att lära sig behärska. När man sen är trygg i den rollen fortsätter man vidare till rökdykare 1. En roll som innefattar mycket mer ansvar och en del andra arbetsuppgifter. Efter det är det vanligt att man lär sig köra några av brandbilarna. Och sen nästa typ av brandbil. Och nästa typ. Så där håller det på medan åren går. Det är något fint i att aldrig riktigt bli klar med utvecklingen och lärandet i brandmannayrket. Det blir aldrig tråkigt på jobbet. Min karriär som brandman började med att jag blev deltidsbrandman vid sidan av mitt jobb på en fabrik. På deltiden lärde jag mig grunderna i yrket och de flesta rollerna vi har ute på fältet. Jag minns tydligt stunden när jag var klar som rökdykare 2 och fick åka med som ordinarie på styrkan. Vilken lycka. Nu fick jag vara brandman på riktigt. Lilla jag. Helt otroligt. Men det finns en roll som verkligen börjar ställa krav på att man är en trygg brandman. Rökdykarledaren. Man är inte befäl, men man har ändå ett stort ansvar. Framförallt kopplat till sina kollegors säkerhet. Som en arbetsledare light, kan man säga. I våran utryckande verksamhet har de tre brandmännen i baksätet ofta en central roll i hur vi löser våra uppgifter. På våra vanligaste larm är det redan bestämt i förväg vad de tre ska göra. Och det bygger oftast på att de gör något tillsammans. Men i en konstellation av tre personer behöver någon ha sista ordet. Visst, det finns alltid ett högsta befäl på alla olyckor vi jobbar på. Men den individen kan inte förväntas vara överallt hela tiden. Därför har det någon gång i historien kläckts en idé om rollen rökdykarledare. En av de tre brandmännen i rökdykargruppen är utpekad ledare och bestämmer därmed om det dyker upp situationer där ett snabbt beslut behöver fattas. Och jag kan utan överdrift säga att jag tagit det svåraste beslutet i min karriär när jag hade rollen som rökdykarledare på en villabrand en kall februarimorgon. Tisdag, nattpass. Kvällen rullar på fint och vi har hunnit med både övning och fysisk träning utan att bli avbrutna av ett larm. Trots det känns det skönt att snart få dra sig tillbaka till luckan och hova in några timmars sömn. Jag är utlånad till det här skiftet i några månader eftersom de behövde stärka upp med någon som kan åka både befäl och brandman. Något jag gärna tackade ja till. Det är en grupp jag alltid tyckt väldigt mycket om. En grupp av trygga individer som leds av en trygg ledare. Befälet Linda. Jag vaknar hastigt av lampornas starka ljus och den höga signalen från larmet. Yrvaket reser jag mig och börjar klä på mig. Jag försöker lyssna på rösten i högtalaren men uppfattar inte mer än att det ska brinna i en byggnad i grannkommunen. Väl påklädd lämnar jag min lucka och rör mig skyndsamt mot rummet där vi har våra larmkläder. I larmställsrummet läser jag på skärmen att det ska röra sig om en misstänkt brand i en villa. Jag ser också att den stora klockan i rummet visar 04.03. Då har jag i alla fall fått 4 timmars sömn, tänker jag. Kollegorna och jag klär på oss larmställen under tystnad. Vi alla vet att det är en bra bit att åka, så vi hinner snacka ihop oss i brandbilen på vägen dit. Micke är chaufför på passet, Linda är befäl, jag åker som rökdykarledare och Adnar och John åker som rökdykare. Jag klättrar upp för de 2 stegen som tar mig upp till min plats vänster bak i brandbilshytten och stänger sedan den stora lastbilsdörren bakom mig. Det bekanta ljudet från garageportar som håller på att öppnas trängs snart av brandbilens rusande motor när vi åker ut från brandstationen mot en villabrand i den kyliga natten. Linda får tag i larmcentralen via komradion och nu får vi veta mer om vad vi kommer mötas av när vi kommer fram till platsen.
Styrkan på plats har påbörjat rökdykning i villan. Ni 2 personer saknade. Vi har larmat er, en annan station och ytterligare ledning. Ni ska anmäla er till befäl innan ankomst för vidare order.
Avslutar operatören som verkar fullt upp.
Klart slut.
Jag börjar omedvetet fingra på min utrustning medan jag och Linda snabbt diskuterar hur vi ska förbereda oss. Vi förbereder oss för att hjälpa till med sökandet av personerna tills vi hör något annat, säger Linda från framsätet. Häng på er rökskydden, men vi kör hängande mask så länge, säger jag till Adnar och John. Att söka efter människor som är kvar inne i brinnande byggnader är något vi brandmän ofta övar på. Rökdykning är något som bara brandmän håller på med och det är en av de farligaste sakerna vi förväntas göra på jobbet. Av tradition har har den arbetsuppgiften skapat många av de regler och rutiner vi jobbar efter, då den har varit så specifik just för brandkåren. Men också på grund av de uppenbara riskerna. Vi går in där andra flyr ut. Nu är vi 5 personer i brandbilen som är helt fokuserade på att förbereda oss för den viktigaste uppgiften vi har. Att rädda liv. Det är en hel del chatter på radion, vilket är vanligt när många enheter är på väg till en och samma insats. Vår brandbil har precis fått upp farten på motorvägen, lagom tills att det är dags att åka på nästa avfart. Jag tittar ut genom mitt fönster och kan ana att gryningen inte är långt borta. Men just nu är det bara blåljusen som lyser upp den annars nattsvarta skogen längst med vägen. Det har varit plusgrader i 2 dagar, men snön ligger kvar på marken. Undrar hur det kommer sig att deltiden redan är där och jobbar, frågar Linda plötsligt. Det känns som att vi blivit larmade sent. Hon har en poäng. Vi brukar normalt komma fram ungefär samtidigt när vi larmas till orten vi ska till, på grund av att orten har en deltidsstation. Brandbilarna tar normalt längre tid på sig att komma iväg på deltiden, då brandmännen inte är på brandstationen dygnet runt, så som man är på en heltidsstation. Men nu är alltså ortens brandstyrka redan framme och hunnit börja jobba, långt innan vi är framme. Micke saktar ner när vi svänger in på avfarten från motorvägen. Vi har också tankbilen strax bakom oss, men utöver den är det helt tomt på bilar. Linda ropar upp befälet vid branden för att anmäla att vi nu börjar närma oss.
Jag vill att ni åker hela vägen fram så möter jag upp er,
säger rösten på radion.
Men var klädda och redo för rökdykning när ni kommer fram. Klart slut.
Linda tittar bak för att se om vi tre uppfattat orden, och jag nickar tillbaka utan att säga något. Det börjar gå upp för oss alla att det här förmodligen är en allvarlig brand, och att vi kommer få börja jobba direkt när vi svänger in på adressen om bara ett fåtal minuter. Vi stannar bakom en brandbil som har flera slangar kopplade bak till. Slangar som alla leder bort till en trädgård till höger om brandbilen. Jag ser kraftig svart rök stiga från trädgården, men jag har inte sett något av huset än. Genom framrutan ser chauffören på brandbilen framför oss försöka prata med någon på radion, men det ser ut att gå dåligt. Innan vi hinner kliva ur brandbilen öppnas Lindas dörr och befälet klättrar upp och ställer sig på översta steget för att kunna prata med både fram- och baksätet samtidigt. Välkomna. Jag kommer att fatta mig kort eftersom det är bråttom, säger han och fortsätter. Just nu saknar vi 2 vuxna personer som bor i huset, och er uppgift är att lösa av rökdykarna som redan är inne i villan och söker efter dem. Det brinner kraftigt och era kollegor har svårt att avancera vidare inne i huset. Linda, du kan väl söka upp mig sen när du har satt din personal i arbete. Avsluta befälet redan halvvägs ner för trappsteget på brandbilen. Vi kliver ur bilen och hämtar den utrustning vi kommer behöva för uppdraget. Befälet hade sagt att vi ska anmäla oss till rökdykarledaren som finns vid huvudentrén till huset. Jag, Adnar och John rör oss mot garageuppfarten medan Linda fortsätter runt huset för att själv skaffa sig en uppfattning av olyckan innan hon söker upp befälet. Det är fortfarande mörkt och hela känslan över platsen är orolig. Jag och rökdykarna går i rask takt mot huset, och när vi rundar hörnet på buskarna som klär in garageuppfarten ser jag det brinnande huset för första gången. Det är en tegelvilla med en boendedel i markplan och eventuellt en källare av något slag. Det är lite svårt att se mörkret. Garageuppfarten har vildvuxna buskar på båda sidorna, vilket gör att den upplevs som trång och mörk. Speciellt med all slang som våra kollegor lagt ut på marken framför ingången till huset. Kalle, Rökdykarledaren från den andra styrkan går fram och tillbaka genom ingången, vilket först ser lite märkligt ut. Adnar och John stannar till och ställer ner slangkorgarna de har med sig på marken, strax innan farstukvisten. Jag går förbi dem och kliver upp för trappstegen som leder upp mot ytterdörren. Min tanke är att kolla läget med rökdykarledaren och få veta vad de behöver hjälp med. Just då kommer han ut och ser lite lättad ut när han ser mig. Hej Kalle, hur går det? Frågar jag. Vi har inte kommit någonstans. Det brinner fan överallt, svarar han frustrerat. Jag tittar in genom ytterdörren och ser hans rökdykare sitta bara några meter in i en mindre hall. Innanför hallen ser jag bara lågor. Det brinner som sagt fan överallt. Jag har också något strul med radion, så jag vågar inte släppa in dem mycket längre med tanke på hur det ser ut där inne, berättar Kalle. Men vi kan lösa av er och göra ett försök, säger jag och gör ett tecken till Adnar och John att de ska komma upp till oss. Kalles rökdykare kommer ut och Adnar och John tar över deras slang och går in i hallen. Vi bestämmer oss för att Kalles rökdykare får vara redo om det händer något oväntat inne i huset. Kom, säger Kalle och backar några steg förbi dörren. Kolla in här. Det som jag först tyckte såg ut som en klassisk farstukvist är mer som en altan. Den fortsätter vidare längs husväggen bort några meter. Jag och Kalle tittar nu in genom en stor öppning som en gång varit ett större köksfönster. Men det tidigare köket är nu till större delen borta. Och jag kan se nästan hela vägen till andra sidan huset. Jag studerar insidan så gott jag kan och inser att det här huset nog har brunnit betydligt längre än jag först räknat med. Det ser ut att saknas delar av inneväggarna. Och jag känner hur olustkänslorna kommer krypandes. Vad vet vi om de vi letar efter? Frågar Kalle. Vi har fått till oss att det är en äldre kvinna och hennes vuxna dotter som bor här, säger Kalle. Mer än så vet jag inte. Och så är det när vi är ute och jobbar. Vet vi inte med säkerhet att personen är ute, så jobbar vi på som att de är kvar inne i branden. Det finns däremot ett stort problem med den hållningen. Och det är att vi kommer ta betydligt större risker än om det bara handlade om ett tomt brinnande hus. Och det är här rökdykarledarrollen blir satt på prov. Vart går gränsen för hur mycket risker vi ska ta? En frågeställning jag alldeles strax ska ställas inför.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Jag ropar på Linda över radion för att kolla om hon har mer information om de som bor i huset. Jag fiskar givetvis efter att någon ska säga att de inte är hemma. Att de är i säkerhet någonstans. För då blir allt mycket enkelt. Då har vi inget i det brinnande huset att göra. Jag står och tittar in på mina rökdykare som inte kommit mycket längre än kollegorna gjorde innan. Linda meddelar över radion att informationen är knapphändig. Man kan inte ens få fram vart i huset personen har sina sovrum eller om de ens är hemma. Jag går tillbaka till köksfönstret och kan se att det eventuellt kan finnas något eller några rum på vänstersidan av huset. Jag tar mig ner för trapporna och ner en bit på garageuppfarten för att se om det finns fönster på husets vänstra långsida. Men buskarna är täta så det är svårt att se något. Då kommer Linda plötsligt runt hörnet och jag frågar henne om hon sett något genom fönstren på utsidan. Det brinner eller ryker kraftigt från alla öppningar jag sett hittills, säger hon. Vi hade tankar om att skicka in någon från baksidan via altanen. Men där brinner det ännu värre än här. Här är det absolut lugnast, säger Linda. Absolut lugnast, tänker jag. Då är det inte bra. Du, jag tycker inte det känns bra att ha dem där inne. Jag kan se rakt igenom hela huset och allt brinner. Vi blir tysta i någon sekund medan vi båda tittar upp mot farstukvisten. Det behöver inte sägas något mer. Katastrofen är ett faktum. Linda får ett anrop på radion och jag går tillbaka upp för trappan. Kalle står kvar utanför ytterdörren och hjälper till med att ha koll på mina brandmän. Jag tittar in och ser att rökdykarna bara rört sig någon ytterligare meter in. Jag fortsätter förbi dörren och ställer mig återigen vid köksfönstret. Nu börjar olustkänslan komma över mig ordentligt. Branden har tagit ett ordentligt grepp om villan och det har blivit så pass mycket värre sedan vi började jobba för max 10 minuter sedan. Nu går det fort. Alldeles för fort. Jag hör saker rasa in i branden och inser nu vad jag måste göra. Jag måste göra något som går emot allt vad en brandman är. Jag måste avbryta den livräddande insatsen och ta ut min personal från branden. Ni får komma ut nu, ropar jag in till rökdykarna när jag är tillbaka vid ytterdörren. Men jag får ingen reaktion. Fan, de måste komma ut nu, mumlar jag för mig själv. Hela skiten kommer rasa. Jag trycker in sändknappen på radion. Ni får backa ut. Vi avbryter insatsen. Är det uppfattat? Den ena rökdykaren knackar den andra på axeln och pekar mot utgången. Det är tydligt att de inte känner sig klara där inne och att de inte vill komma ut. Men de inser, hoppas jag, att de behöver göra som de blir tillsagda. När rökdykarna kommit ut och tagit sig ner på garageuppfarten börjar de klä av sig maskerna. Jag hör flera ras längre in i huset och jag tycker det känns bra att de gått ut. Men jag märker att mina två kollegor inte verkar lika nöjda med beslutet som jag. Men det är något vi inte hinner snacka om nu. Linda har en ny uppgift åt oss på andra sidan buskarna. Så vi plockar ihop våra grejer och rör oss genast ner för garageuppfarten. Som brandman blir man drillad olika mycket i olika roller. När det gäller specifikt larmtypen brand i byggnad har rökdykarparet de i särklass viktigaste arbetsuppgifterna, vilket vi övar extra mycket på inom brandkåren. Att livrädda nödställda människor och släcka en brand i byggnad. Vi övar på att rökdykarparet går in i byggnaden, hittar människorna och sen avslutar med att släcka. Eller tvärtom. Men på övning händer det sällan att de blir avbrutna av sin rökdykarledare. För på övning hejar den mest på. Så att mina rökdykare känner sig missnöjda och kanske lite förvånade är något jag verkligen förstår. Men det får vi ta sen. För när vi kommer runt buskarna ser vi en mindre infart gå väldigt brant ner till en gammal garageport. Och det blir tydligt att det faktiskt finns utrymmen under huset. Linda och befälet som tog emot oss när vi kom står och väntar på oss. Redo att ge oss nya uppgifter. Vi behöver kontrollera vad som finns där inne, säger befälet. Huset kommer brinna ner. Men vi behöver först säkerställa att det inte finns några rum där nere där någon ligger och sover, avslutar han. Jag tittar ner mot garaget och ser upp mot väggen ovanför. Om jag precis plockat ut rökdykarna från huset för att det var osäkert, vill jag ju inte skicka in dem i en ny osäkerhet, tänker jag. Så det gäller att tänka till här. Huset är ett tegelhus, så väggarna är väldigt stabila. Men vi vet inte vad som kommer hända när taket börjar rasa in ordentligt. Men jag gör bedömningen att taket just här kommer hålla ihop ett tag till. Vi har inga fönster precis ovanför garageporten där saker kan ramla ner på oss. Men det viktigaste av allt, om det ligger någon i ett utrymme där nere, kanske vi kan rädda dem. Vi måste in och kolla. Okej, sätt på er maskerna igen och sen gör vi en snabb koll av garaget. När maskerna är på går de ner och känner på garagedörren som visar sig vara olåst. Garagedörren är egentligen två dörrar som öppnas utåt. Adnar öppnar båda sidorna och vi kan se att garaget är fullt av möbler. Men också helt fritt från brand och rök. De hittar snabbt en gång mellan möblerna och försvinner in i garaget. Men det tar inte många sekunder innan de är tillbaka och konstaterar att det bara är ett garage och inget mer. Inga dolda utrymmen att söka av. Då flyttar vi oss härifrån, säger jag. Och vi går tillbaka mot kvartersgatan igen. Efter en stund står vi samlade runt vattenflaskorna som vår chaufför Micke hämtat från brandbilen. Och Adnar och John hänger av sig sina luftpaket. Det är först nu som jag noterar att solen gått upp och att det hunnit bli dagsljus. Vi står och tittar på husets baksida som nu består av väggar med en brinnande hög i mitten. Taket har delvis rasat in och huset kommer nu att få brinna ner till grunden. Det finns inget mer vi kan göra för de som bor där. Branden har helt enkelt fått härja ostört för länge innan någon brandbil kom hit. Vi har gjort det vi kan, men ändå känns vår insats som ett stort misslyckande. Kalle kommer förbi, plockar upp en flaska vatten och ställer sig bredvid mig. Kalle, vet du varför vi blev larmade så sent? Frågar hon. Det är nog för att larmet i början bara var en undersökning. Det var först när vi lämnade brandstationen som det helt plötsligt blev en konstaterad villabrand, berättar han. Vi blev duktigt tagna på sängen, kan jag säga. Resten av larmet består av att dra om alla slangar så att vi är redo att lägga på vatten om huset börjar brinna för våldsamt igen. Vi hjälper även grannarna att ta sig förbi brandbilar och slangar när de försöker ta sig till sina jobb. Några andra av dem står precis utanför avspärrningarna och ser med tung blick hur deras grannes hus långsamt brinner ner till grunden. Även lokaltidningarna har hunnit dit och intervjuar ett av befälen. När vi kommer tillbaka till brandstationen är det dags för ett avlastningssamtal innan vi får gå hem från passet. Det finns nybryggt kaffe och vi sätter oss för att lätta på ryggsäcken lite. Jag och rökdykarna diskuterar omständigheterna kring varför de fick backa ut från branden. Och jag förklarar för dem hur jag gjorde bedömningen. De berättar i sin tur att de inte förstått att huset hade brunnit en längre tid innan vi kom dit. Och att de inte kunde se varningssignalerna från den brinnande hallen de satt i. Linda delar med sig av ytterligare information om hur det gått till när branden upptäcktes. Hon berättar att en granne gått ut med hunden innan jobbet och känner då att det luktar kraftigt av något bränt. Han tycker också att det ligger någon form av dimma över kvarteret. Grannen ringer 112 och pratar med dem medan han går runt bland grannhusen och letar. Man beslutar sig tidigt, trots vaga uppgifter, att skicka dit en brandbil för att undersöka saken och larmar därför ortens deltidskår. Grannen fortsätter under tiden att leta och rör sig hus för hus nedför gatan tills han ser att det ryker kraftigt från baksidan av en villa i slutet av gatan. Huset hade nog brunnit ett tag innan det upptäcktes, avslutar Linda. Vet vi något mer om de som bor i huset, frågar jag. De är fortfarande saknade, svarar Linda. Beslutet att ta ut mina rökdykare från huset är något jag alltid kommer bära med mig. Ett beslut jag fortfarande förhandlar med mig själv om. Hade jag kunnat göra något annorlunda? Och vad hade det spelat för roll?
Ja, Trösti. Hur kändes det att åka på det här larmet?
Ja, det här är ju ett väldigt tragiskt larm. Och som jag sa i inledningen så är det ju här någonting jag bär med mig. I och med att det blir så att vi backar ut här för att skydda personalen.
Ja.
Men det är tufft alltså när det är personer kvar. Det går ju som sagt lite emot vad vi sysslar med. Ja, det blir tufft.
Mm. Mm. Men vet vi hur det gick för personerna?
Ja, de omkommer ju i den här branden. Det konstateras ju senare, dagen efter. Ja, det är otroligt tragiskt där.
Ja, verkligen. Och det här är liksom ingenting som vi vill vara med om, någon i vårt yrke. Men de här tuffa besluten då som ni tvingas ta här, de är ju faktiskt för att skydda våran personal. Mm. Och det hade ju likväl kunnat vara så att vi hade haft två omkomna brandmän också.
Mm.
Om de hade fått vara kvar inne.
Mm. Precis, skadade eller omkomna eller vad som helst.
Ja.
För jag tänker, alltså i deras försvar, så rökdykarna har ju en uppgift.
Mm.
Rökdykarna har ju någon helt annan.
Ja.
Det enda de är fokuserade på, det är ju att leta efter liv där inne.
Ja.
Så pass mycket nästan ibland att man inte riktigt ser varningssignalerna.
Nej, precis.
Man är så fokuserad liksom.
Vi jobbar ju väldigt mycket idag med att gå på branden.
Mm.
Att vi försöker släcka ner branden. Och som jag hör i din story här så är det ju väldigt mycket som brinner hela tiden.
Mm.
Så de får ju jobba, alltså ursäkta uttrycket, de får jobba arsla av sig där inne. Mm. Och det gör ju någonstans också att man inte riktigt ser hela bilden kanske som du gör utifrån.
Nej.
Du får en annan bild, dels när du kollar in genom det här fönstret, du ser genom hela huset. Du kanske ser liksom röken, hur den beter sig.
Just det.
Hur mycket det faktiskt brinner ur huset.
Mm.
Och att sitta inne som rökdykare och jobba och jobba och jobba och slita för att släcka ner det här, då missar man de här bitarna.
Mm.
Så då ligger det stort ansvar på dig som rökdykare.
Ja, det är ju verkligen en av rökdykarens absolut viktigaste roll ju.
Ja.
Att hålla koll på säkerheten.
Ja.
Kolla varningssignalerna. Vad är det som händer med det här huset? För att när jag direkt börjar misstänka, eller liksom jag och Kalle snackar ihop oss där, är att, vänta nu, hur länge har det här brunnit? Alltså det kan ju upptäckas flera timmar efter. Det kan ju pyrt hur länge som helst. Det här sker ju mitt i natten. Det finns inga tecken på att det finns några brandvarnare som har pipit. Det är inte som någon har hört i alla fall. Och det är kanske inte så lätt att höra liksom, utifrån heller.
Nej.
Och när något har brunnit länge, då är ju konstruktionen svag. Alltså. Trots att det är tegel och sådär, så är det ju med taket. Det blir ett problem. Inneväggar saknas, bär ju upp konstruktionen. Ja, det blir ju stökigt alltså.
Ja. Vet man vad som hade hänt med det här huset, eller varför det började brinna så mycket?
Nej, utan det man egentligen tror då är ju som sagt att det här har ju fått pågå helt ostört.
Ja. Och så kan det ju faktiskt vara, att hus kan ju stå och brinna utan att vi märker det, utan att grannar märker det. Det kan liksom ligga och pyra och brinna och ha en egen liten värld liksom inne i den här fastigheten. Tills dess att det till slut får tillräckligt med syre och då, som vi säger, fullt utvecklad brand liksom.
Ja, precis.
Men hur var det att ta ut rökdykarna då, när de är där inne?
Ja, det var ju, jag ska säga det är ju befälens beslut, rent juridiskt. Mm. Jag gör ju det i befälens anda liksom.
Så ja.
Jag meddelar ju befälet här då, Linda, som då egentligen heter någonting annat. Men att jag kommer göra det här och gör det bara, för det är ju min uppgift. Som jag beskriver i berättelsen, det går ju emot som sagt allt vi är programmerade att göra. Jag får ju säga åt de här grabbarna, nu får ni fan gå ut. De är inte så sugna på det. Men de förstår ju samtidigt att jag skulle ju inte göra det om det inte vore allvar.
Nej, precis. Jag tänker också, du säger så här att det här är en juridisk sak där egentligen befälet är den som är ansvarig.
Mm.
Men att du får göra det i den befälets anda.
Mm.
Och det är ju lite grann så, framförallt i vår organisation, att där ligger ju det här, du nämnde det också i det historien, att det här är en arbetsledarfunktion light ungefär. Men vi har ju det ansvaret som rökdykarledare att ta de här tuffa besluten åt befälen. För att de har så mycket annat de behöver tänka på och ta andra beslut.
Ja, exakt.
Så att jag förstår ju också att Linda i det här fallet, när du säger att jag kommer ta ut mina rökdykare, så köper hon ju det.
Mm.
För hon litar ju på att du kan din roll liksom.
Mm.
Men när vi ändå är inne på det, vem är det som bestämmer på de här larmen?
Ja, det blir ju, alltså den som är högsta befälet är väl den som alltid bestämmer.
Mm.
Men sen kan ju man få olika ansvar för olika sektioner och man kan ju dela upp en olycksplats i flera områden liksom. Och fördela ut ansvaret. Du har ansvar för det, du har ansvar för det.
Mm.
Men alla befälen har väl något form av miljöansvar, arbetsmiljöansvar liksom. Så att, ja.
Exakt, och då har man ju också då valt att delegera ner rökdykarledaransvaret.
Exakt.
Vi har ju faktiskt kollat upp det här och försökt att leta, du och jag.
Ja, alltså det vi vet, om vi pratar rökdykarledare, vi vet ju att det finns ju länder där den här funktionen inte finns.
Ja.
Utan det är brandmän och sen så är det befälet.
Ja.
Däremellan är det inget.
Nej.
Och det är ju, vet att det har ju varit länder här och besökt oss i Sverige och liksom tittat på det här konceptet och varit väldigt så här, jaha, just det, det här är inte så dumt.
Vi skickade ju faktiskt våran kollega ner till ett land i EU som faktiskt var nyfikna på den här rollen.
Mm.
Där hon skulle implementera den här rollen hos dem.
Är det dags för en efterlysning?
Ja.
Är det någon som vet hur den här rollen kom till?
Jag tycker också att det, för vi hittar ju ingenting.
Nej.
Vi har sökt på det här.
Nej.
Så hur kom rollen rökdykarledare till?
Ja, det skulle vara väldigt kul att höra.
Ja. Finns det någon sån här riktig brandkårshistoriker ute? Så dra ett mejl. Rökdykarledarrollen, hur kom den till?
Ja. Hej, ett larm i min ska man mejla till.
Ja.
Men om jag får ställa en fråga till dig nu.
Mm.
En rökdykning.
Mm.
Du håller ju på väldigt mycket med det som du är instruktör och har hållit på med det många år.
Ja.
Vad är grejen med rökdykning?
Men dels är du är inne på det här i din story att rökdykning är ju faktiskt en av de farligaste arbetsuppgifter som faktiskt Arbetsmiljöverket tillåter i Sverige.
Mm, just det.
Det är ju fascinerande egentligen hur man kan gå in i en brinnande byggnad och faktiskt besegra den här branden på det sättet vi gör.
Just det.
Ibland gör vi inte det.
Ja, exakt.
Det ska vi vara helt ödmjuka inför. Men det är också en sån här uppgift som jag brinner väldigt mycket för rökdykning för att det är ju någonstans mycket adrenalin i det. Det är ju lite, i början ska jag säga att jag tyckte det var lite obehagligt i början.
Ja, 100%.
Alltså första gången jag var inne och rökdykte, när jag var rökdykare två där och liksom, jag tyckte det här är lite läskigt.
Men alltså, är vi inte programmerade som människor att kanske undvika brand?
Ja.
Så det är väl ändå naturligt?
Ja.
Ja.
Sen hade jag faktiskt en lärare på skolan, när jag gick brandskolan, som han tog mig åt sidan och sen så sa han så här, men du, det är du som bestämmer där inne.
Ja.
Du har strålröret. Du kan lägga på 10 barstryck vatten här inne.
Mm.
Och är det för jobbigt, eller det går inte, eller det blir för svårt, eller det blir för farligt, då går vi ut. Och någonstans i det han sa till mig gjorde att, ja men, det är faktiskt sant.
Just det.
Så jag klev över en tröskel någonstans där under utbildningen och kände så här att det här är ju, det är så jäkla roligt.
Mm.
Sen har jag ju valt att, som du säger, jag har valt att bli instruktör i rökdykning det var dels en sak som jag tyckte var väldigt roligt och jag har varit också en mycket bättre rökdykare av att vara instruktör.
Just det. Alltså, det är ju en svår uppgift.
Mm.
Alltså man går ju in i en okänd lokal där du inte ser någonting alls.
Nej.
Det är ju, bara det kan vara väldigt obehagligt först. Ja. Och sen är det någon brand där inne också någonstans.
Ja.
Som du kanske inte ens ser än.
Nej, som du ska söka upp.
Ja. Plus att du också har en uppgift att kanske leta efter någon.
Ja.
Det är ju väldigt svårt.
Ja.
Så att det är ju en uppgift vi egentligen aldrig kan öva för mycket på.
Nej.
Men vi ska ju kunna så himla mycket annat.
Ja.
Så att det är hela tiden konkurrera med andra saker. Liksom.
Absolut. Ja. Och idag har vi ju så bra verktyg också. Vi har ju våra IR-kameror, de här värmekamerorna.
Men var inte den en game changer?
Jo, alltså jag är ju, precis som du, vi två har ju gått den gamla skolan att man hade inga sådana när man började röktycka.
Nej.
Utan man fick söka. Det var liksom, man satte vänster hand i väggen, man gick typ på knä, ut med benet och liksom svepte händerna över golven och liksom sökte verkligen rum för rum tills man hittade branden eller någon person.
Ja.
Men med de här kamerorna så gör ju saken mycket lättare.
Mm, och så himla snabbare att göra det stora söket i alla fall. Liksom,
ja.
Generellt.
Ja, vi kan ju verkligen se branden var den kommer ifrån och vi kan se rummet i sig. Mm. För att det blir sådana bra skillnader med bilden. Liksom.
Mm.
Men Trösti, rökdykarledare.
Ja.
Vad anser du att man behöver kunna för att bli en bra rökdykarledare? Vilka egenskaper ska man ha?
Ja, jag tror att det blir ju mera egenskaper och erfarenheter skulle jag säga.
Mm.
Det är väl att man är trygg i de andra rollerna man fått lära sig innan. Att man är klar med dem och känner att man bemästrar dem.
Mm.
Och att man är, ja, men är trygg som brandman. För att det är ju, vad ska jag säga, vi befäl, jag lutar mig väldigt mycket mot rökdykarledaren.
Ja.
Och som sagt, när jag går iväg till en ledningsplats som är utom synhåll från den här olyckan som vi jobbar med, då är ju rökdykarledaren som jag litar på ska liksom se till att ingen gör illa sig eller gör något annat dumt. Så att jag vill nog gärna se att rökdykarledarna är erfarna och trygga.
Du är en trygg individ, precis som du säger. Erfarenhetsmässigt, ja absolut, det är jättebra att man har på sig mycket erfarenhet.
Ja.
Men vissa kanske inte har den typen av mängd larm att man kan få den erfarenheten.
Det är ju en utmaning såklart.
Ja. Men så länge du är trygg i dina andra roller, har du varit trygg som rökdykare, du känner dig trygg som individ att kunna ta de här besluten, det är det viktigaste. Ja, när du tänker tillbaks då på det här larmet, hur känns det idag?
Ja, det är ju, när jag skrev ner det här så var det ju stundtals lite, det var ju inte så lätt alltså, men för att det känns ju som ett misslyckande, det är ju, jag kan inte komma ifrån det, vilket ju är inte sant.
Nej.
Utan det är ju mer en känslan så här, att jag kan ju bara tala för mig själv, men jag känner ju ofta när jag är ute med mina kollegor och ute med brandbilarna att vi är fan oövervinnliga. Och sen när det blir så tydligt att vi inte är det, då är det inte så... Det var lite av en chock för mig.
Mm.
Det var en läxa jag lärde mig där. Jag har ändå förlikat mig med beslutet. Det var rätt beslut.
Ja. Jag håller med dig där, för att det här beslutet är ju extremt tufft att ta. Men det hade kunnat varit betydligt värre om de hade varit kvar där inne, våra kollegor.
Ja, alltså... Det är ju helt oacceptabelt att de inte kommer hem till sina familjer. Det går inte.
Nej.
Nej.
Ja, Trösti. Jag har faktiskt kollat igenom mailkorgen.
Säsongens första.
Jajamän.
Grymt.
Och du har rasat in lite mail.
Mm. Kul.
Ja, väldigt. Väldigt roligt.
Vad har du valt ut?
Jag har valt ut två frågor idag.
All right.
Mm. Vi börjar med en fråga från Fredrik här.
Mm.
Och han undrar lite grann, först vill han ju tacka för en grym podd. Och det är vi ska tacka honom.
Ja, verkligen. Tack.
Han har funderat lite grann på det här med våra brandbilar.
Okej.
Okay. Och om de är låsta till någon maxfart. Brandbilar, eller lastbilar överlag, är ju faktiskt låsta på 90 km timmen.
Just det.
Det är ju en sån här EU-standard.
Mm. Så att de kan gasa hur mycket de vill.
Exakt. Kommer inte komma över 90.
Nej. Men.
Ja, precis. Men. Hur är det då med brandbilarna?
Där är ju den här spärren inte kvar.
Nej.
Nej. Varför är det inte det?
Dels för att vi ska kunna komma fram snabbare.
Absolut.
Så är det ju. De flesta nya brandbilarna vi har i vår organisation, så är de faktiskt spärrade på 100 km timmen.
Okej.
Okay. Tills vi slår på våra blåljus. Då släpper den spärren.
Fan, det är ingen aning om. Ja. Jag har inte kört brandbil på länge, hör jag.
Nej.
Nej. Det är i och för sig väldigt fiffigt.
Det är jättebra.
Ja.
Så att när vi åker på våra prio-1-larm när vi ska använda blåljus och siren, då är de inte spärrade. Däremot, det har hänt mig några gånger när jag liksom åker på motorvägen med blåljus och siren,
ja,
och sen får vi motbud, så lägger jag och slår av blåljusen, då bromsar bilen in.
Ja, det är inte så dumt.
Det är 100.
Den tvärnitar väl inte, hoppas
jag. Nej, den saktar in, men man känner ganska tydligt att okej, nu...
Nu är det inte larm längre.
Nej.
Snyggt.
Men det var den första frågan.
Grymt. Kul, då fick jag lära mig något nytt också.
Ja.
Ska vi köra en till, eller?
Ja.
All right.
Då har vi en fråga från Vanessa. Och Vanessa, hon vill bli polis när hon blir äldre.
Det låter bra.
Och hon undrar lite grann om hur samarbetet mellan räddningstjänst och polisen ser ut. Vad har vi för situationer där vi arbetar i tillsammans? Och vad har vi för samarbete?
Oj. När vi åker ut på larm på räddningstjänsten, då är ju polisen nästan alltid med, skulle jag säga. Om det är olyckor framförallt.
Ja.
Det finns några undantag. Automatlarmen, nej, då är inte polisen med.
Nej.
Men alla de här olyckslarmen, alltså brand, trafikolyckor, drunkningar, hot om suicid, hjärtstopp, de är alltid med.
Ja.
Så vi har ett väldigt, väldigt stort samarbete med dem, precis som i ambulansen.
Ja.
Om vi tar villabranden som jag precis berättade om, då blir ju deras jobb att spärra av, utreda var de här personerna kan befinna sig som bor där, vilka de är, och spärra av om det är brottsmisstankar. De har ju jättemycket arbetsuppgifter. De hjälper ju oss att spärra av, men sen har de ju egna grejer att göra liksom.
Ja.
Så att vi jobbar ju jättemycket upp.
Lite det du är inne på där, men att ta reda på vilka personerna är, det är något som inte vi kan göra egentligen.
Nej, nej, nej.
Utan polisen kan ju hjälpa oss i det här fallet då, att ta reda på hur många bor på adressen.
Exakt.
Hur gamla är de? Finns det... De kan ju söka reda på så mycket saker om människor som vi kan ha nytta av. Och sen, som du säger, sen ska de utreda det här efteråt också.
Just det.
Så att, men jag instämmer, alltså alltid när vi åker på larm som är prio 1-larm egentligen för oss, så är det ju polisen alltid med. Sen har ju de egna case där vi inte är med, som ambulansen. Så att, men vi är nog lite bortskämda med att vi har, de flesta larmen vi åker på är alltid polis och ambulans.
Det är ju faktiskt en intressant tanke att polisen och ambulansen, de åker mycket på egna grejer.
Ja.
Men när vi åker ut, då följer alla med.
Ja.
Fan vad lyxigt egentligen.
Egentligen, alltså, vilka larmer som de inte åker med på hos oss, det är ju typ bara automatlarm, prio 2 och sådana här undersökningar kanske.
Ja.
Skogsbränder är väl sällan de kanske kommer ut på också.
Ja, just det. Ja, det beror på alltså. Ja,
ibland är de där ute också, men det är väldigt...
Jag vet att vi, eftersom jag nu har en lite mer insyn i räddningscentralen.
Ja, just det. Varför hade du det nu igen då?
Ja, varför är det? Eftersom jag ju nu jobbar där.
Ja.
Så är det faktiskt så att vi meddelar dem ju väldigt mycket mer än vad de kommer ut. Ja. Så vi säger så här, nu åker vi på den här undersökningen. Bara så att ni vet. Så säger de ofta så här, ja men hör av er om det är något.
Ja.
Så att de har ju väldigt mycket koll på vad vi gör alltså.
Men det här kan ju också bli rätt bra i tänker för larmen minst. Vi kommer ju kunna få en helt annan svarsbank på frågorna nu när vi har även insyn där inne.
Ja, men exakt. Ja, men det är inte så dumt.
Nej.
Men vi ska nog åka brandbil tillsammans en vacker dag igen.
Det kommer vi göra.
Men kanske säsong 10 eller?
Och sen vet du vad jag också vet och har koll på.
Nej.
Det är, jag vet ju var du bor. Ja. Det finns en deltidsstation där i närheten. Så att,
just det. Ja,
alltså, och jag känner en av brandmännen där. Så att,
ja, jag känner faktiskt också minst en i alla fall. Det är nog bara en tidsfråga faktiskt.
Ja. Tills du är tillbaks i deltidssvängen igen.
Alltså det skulle ju... Ja, alltså det skulle verka vara fantastiskt.
Ja.
Ja, bara få ihop livet så absolut.
Och vem vill inte ha in den isländska brandmannen på sin brandstation?
Ja, det har för gott, kanske både gott och ont med sig. Eller?
Ja, det var det jag hade idag.
Ja, men grymt.
Frågorna. Vad ska man göra om man vill ställa fler frågor?
Just det, man ska mejla till hej@larmviminns.se.
Absolut. Och sen ska man gå in och följa oss. Vars följer man oss nu då?
Nu kan man följa oss på Instagram, Facebook och TikTok. Vi heter ju Larm Vi Minns.
Ja.
Men man ska ju också följa oss någon annanstans.
Ja. i sina poddappar.
Precis, så man inte missar
när nästa avsnitt kommer.
Exakt.
Larm vi minns produceras av
Malin Brege, Trösti Brege och Daniel Brander.
Samt ljudläggning och efterbearbetning av Mats Liljenberg. Den här säsongen släpper vi nytt avsnitt varje tisdag. Så följ oss i din poddapp så du inte missar nästa avsnitt.
I nästa veckas avsnitt av Larm vi minns.
När jag kommer ut från villan har Jan och Emil vänt bilen och är redo att åka vidare. Plötsligt kommer en man springandes mot oss. Det syns tydligt att han behöver vår hjälp.
Klart slut.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.